Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till AT-läkarna med Ida Björnstjärna
och Ann-Katrin Kådan.
Välkommen tillbaka, Ann-Katrin.
Tack så mycket. Äntligen ses vi på riktigt.
Ja, vi har haft distansförhållande i 2 månader.
Ja, precis. Ja, men hela AT-läkarnas poddperiod så har ju vi varit i olika länder. Mm. Du har varit i Sverige och jag har varit i Italien. Mm. Så att vi, all respons, alla fina meddelanden, alla mejl, alla fina recensioner, allting sånt har ju vi liksom bara skickat sms till varandra om och svarat liksom, utan att faktiskt prata med varandra.
Ja.
Men vi är ju så himla glada för vilket mottagande vi har fått.
Ja, verkligen.
Helt galet.
Ja.
Ja, men så många som har lyssnat och så många som har skickat fina, peppiga meddelanden. Mm. Vi är ju hur glada som helst.
Verkligen.
Ja,
ja, nej, men jag har ju varit i Norrköping under tiden och varit några gånger på akuten. Inte jättemycket, men ändå. Lite sjukhusets hjärta. Och ja, men alla ni som har kommit fram när ni har liksom kommit för att visa ett EKG och sen har ni suttit kvar en liten stund och bara kommit och pratat om det ni egentligen ville prata om. Att ni har lyssnat på podden. Ja, alltså jag har blivit så himla himla glad och allt som ni har sagt har jag skickat vidare till Ann-Katrin.
Mm. Och jag har blivit jätteglad där borta.
Verkligen. Så stort tack till alla underbara medarbetare. Och liksom kompisar och kollegor runt om i Sverige som har lyssnat.
Och fler också som vi inte känner personligen som ändå har tagit sig tid att skriva meddelanden och idéer på olika ämnen. Ja, men super, super kul.
Verkligen.
Fortsätt. Vi blir, det är verkligen peppande. Det får en att vilja fortsätta också.
Ja, men verkligen. Om man har liksom någon liten period man bara känner att man inte har så mycket ork och bara liksom har inte peppen på topp, då blir man ju liksom superpeppad när man får någon sån där kommentar, så blir man jätteglad och ny energi.
Verkligen. Mm. Och nu har vi äntligen, jag har ju haft en kombinerad tillsammans med min man och mina barn, så har vi liksom synkat ihop semester och föräldraledighet så att vi har varit borta i 9 veckor i Italien. Mm. Och nu har vi äntligen kommit hem, vi har varit hemma 3 dagar tror jag det. Och nu sitter vi här på nedervåningen i ert hus som ni inte ens hade när vi började spela in podden egentligen.
Mm.
Och spela in. Och ni har gjort det jättemysigt. Mm. Det är som en liten poddstudio här nere.
Det är en liten koja.
Ja.
Och vi sa det, om det hade varit istället plastskynken istället för de lånade filtarna ifrån akuten, så hade det sett ut som en sån här slaktarkammare typ. Alla Dexter. Tack och lov är det inte plast utan tyg.
Det är mysigt istället för det är riktigt fin känsla.
Ja, nej. Så att superroligt att vara tillbaks.
Verkligen.
Ann-Katrin, vad ska vi prata om idag?
Idag tänkte vi att vi skulle prata om hur det är att vara läkare hemma. Mm. Istället för på sjukhuset som ju är alla andra avsnittstema i princip. Mm. Både du och jag är ju gifta med män som inte jobbar inom vården.
Mm.
Och du kommer inte heller från någon medicinsk familj och inte jag. Eller ingen av oss kommer från en familj med många läkare. Nej, som förälder
nej,
eller sådär.
Precis. Mm.
Så att då är det säkert också en annan situation ifall alla i familjen är läkare. Mm. Men så är det inte för oss.
Mm.
Och då tänkte vi prata lite om hur det är.
Ja.
Och sen så går kanske om vi hinner vidare till även på stan, tåg, flygplats.
Mm.
Hur det är att vara läkare där.
Mm.
Mm. Ja, men precis innan vi gick ner hit
mm.
så pumpade vi ju våra män på lite info om vad de tyckte.
Mm.
Vad tyckte din man Ida?
Mm. Jo, men när jag frågade honom, hur tycker du att det är att ha mig som läkare i familjen? Och det var inte så positiv respons. Han tyckte att jag liksom negligerar hans symptom och när han är sjuk så är jag så här, det där är väl ingenting.
Oh.
Och likadant, nej men jag oroar mig nog inte så mycket, för man har ju liksom en liten referens av så här dödssjuka människor.
Mm.
Och jag oroar mig nog inte så mycket när barnen har, ja kanske i och för sig, men jag är inte så här, ja men till exempel när barnen har någon, alltså prickar och sådana där saker.
Nej.
Det är ingenting som jag blir orolig över liksom. Jag vet att det där, ja jag vet inte vad det är riktigt, men det är liksom inget farligt. Mm. Vänta några dagar.
Ja.
Ja.
Du åker inte det första du kan till vårdcentralen för att kolla upp vad det är för prick.
Nej, men precis.
Nej.
Men jag kanske är lite dålig på att visa medlidande för min omgivning när de är sjuka.
Ja. Gäller det även dig själv när du är sjuk?
Nej, men jag blir nog inte så... Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det var innan. Men det är inte så väldigt ofta som jag är sjuk i och för sig, men... Ja, kanske att jag har lite mer medömkan med mig själv när jag är sjuk. Men däremot, men det kan vi ta och prata om sen, ja, det är nästan ett eget avsnitt. Jag är lite speciell som patient har min Gustav då.
Oh.
Med att förstå.
Okay.
Men det kan vi ha, det kan vi prata om lite senare.
Ja, ja. Det låter väldigt spännande. Spara det, ja. Verkligen.
Men vad sa Oskar? Vad tycker han om hur du är? Har du någon användning?
När han hörde att Gustav hade sagt att han blev negligerad när han var sjuk, då instämde han ju det. Jag har ju väldigt lite sympati för typ när Oskar har feber.
Mm.
Jag bara, okej, gå bort. Ja. Jag orkar inte höra på dig när du gnäller. Kom tillbaka när du är frisk.
Man kan ta 8 Alvedon om dagen.
Kom tillbaka när du är frisk och kan hjälpa till igen. Nej, inte riktigt så. Men, jag är inte så där jätte... Jag är verkligen inte det här, du vet, en sval hand på pannan. Så.
Nej.
Men å andra sidan
en
inte...
En hård handflata på kinden.
Stick. Nej.
Inte riktigt så illa.
Ja, fy vad hemskt. Ja. Nej, men jag har tänkt på det faktiskt när... För att när mina barn är sjuka, då är jag ju väldigt mjuk. Men jag är ju inte lika snäll mot Oskar när han är sjuk som jag är mot mina patienter. Jag har inte alls samma tålamod liksom.
Ja, just det.
Så det är ju lite synd om honom. Han får ju verkligen sämst bemötande av alla. Och mig själv då. Det är nog ungefär samma toleransnivå för min egen sjukdom och för hans sjukdom. Jag pallar ju inte med det riktigt. Men däremot så tyckte han ju på den positiva sidan, han har ju verkligen så här, han är så avslappnad i att han tycker det är så tryggt och skönt att jag är läkare.
Mm.
Så att alltid när barn är sjuka, han bara, vad tycker du, Ann-Katrin? Mm. Och sen så, det jag tycker, han bara, åh, vad skönt.
Mm.
Så att han tycker att det är så himla härligt att alltid ha en läkare att fråga.
Mm.
För han litar liksom på att jag alltid kan svara på någonting minst lika bra som 1177.
Mm.
Och att när jag säger att man behöver åka in någonstans, då gör man det. Och när jag säger att man inte behöver det, då behöver man inte det.
Mm.
Så att, och det kan jag ibland tycka är lite jobbigt. Att, jag förstår varför jag får bestämma, för att jag kan oftast, jag har ju mer medicinsk kunskap. Men ibland kan jag ju bara känna att man som person ändå vill prata med sin man om typ, ja, men vad ska vi göra med vårt barn?
Mm.
Och det gör vi ju, men det är ändå alltid jag som får ta sista beslutet när det gäller medicinska saker. Och det tyckte han var jätteskönt. Och det är ju liksom både bra och dåligt.
Mm.
Men är det så hos er att du får liksom bestämma allt om när folk blir sjuka.
Ja, men jag tror Gustav tänker att jag är så pass liksom härdad så att han litar nog inte på när jag säger att det här är ingenting man behöver söka för. För det tänker han att, nej, men det säger du ju jämt. Men det som är väldigt bra är att vi har ju kompisar som har, alltså läkarkompisar som alla har valt lite olika banor. Så att man har ju liksom någon barnläkare man kan fråga och man har någon infektionsläkare och sådär. Så att det är jättebra.
Man utnyttjar sitt nätverk verkligen. Mm.
Mm. Men min pappa frågar mig ofta om olika krämpor och jag blir alltid så irriterad över att jag känner att jag liksom bara, men det där har inte jag så bra koll på. Och då blir det typ lite så här, då tror jag att jag tar ut det som en irritation på att han frågar mig så här. Ah. Egentligen är jag bara frustrerad över att jag inte kan svara på pricken exakt vad man ska göra. Men det är något annorlunda när man får en anhörig som frågar om någonting. För att när man är på sjukhuset eller på akuten, det kommer in alla möjliga konstiga saker. Men då har man ett så här strukturerat sätt att arbeta efter. Man tar upp en anamnes och man gör en undersökning och man går in och läser lite på datorn och man pratar med någon kollega. Och man skaffar sig verkligen en bra bakgrund och sådär. Men när man får en fråga från en anhörig lite snabbt sådär liksom, då gör man ju inte det arbetet och då man har inte alls samma förutsättningar att kunna svara. Nej. Och ofta är det saker som inte är så jätteakuta utan om det är lite där olika sorters prickar eller olika, jag har någon liten ilning här i den här tummen eller jag är lite stel i den här leden eller liksom som är ganska svåra att svara på. Sen har ju inte vi varit på vårdcentralen så länge. Nej. I våran AT. Jag tror att när man är på vårdcentralen så hoppas jag att många av de här små sakerna kommer.
Som många under.
Ja, men exakt. Mm. Som inte är så här fall för akuten, men som är vanliga frågor. Mm. Jag hoppas att man kommer få lite mer klarhet i dem.
Ja, men ja, det är då och då som min familj ringer undan någonting.
Mm.
Och då kan man ju känna att ofta så tycker inte jag att man riktigt, man vet inte de där sakerna riktigt från början, men man kanske har lättare för att liksom hitta infon än vad de har. Mm. Att om jag googlar så vet jag vilka ord jag ska googla på, jag kan läsa på internetmedicin, jag hittar artiklar och jag förstår vad jag läser liksom. Så att ofta så kan man hjälpa till ändå på det sättet. Men det är inte så att man sitter med all kunskap om alla de här vardagliga smågrejerna.
Nej.
Men jag har hjälpt syskon att tolka liksom, röntgenutlåtanden och sådär när de har fått och inte förstår vad det är som, vad de har fått för svar. Och då är det ju kul att kunna hjälpa till. Det är lite lättare på något sätt att säga men det här betyder det här, det här betyder det här. Då kan jag tycka att det är kul att man känner att man får liksom visa någon slags expertis även för sin familj som inte kanske ser en i yrkesrollen alltid. Men däremot så har du blivit ombedd om att typ skriva ut medicin eller sjukskrivning till någon? Så här, privat?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Nej?
Nej, det... om det skulle vara... Nu får ju inte vi ens göra det. Men sen när man har fått sin legitimation så vet jag inte exakt vad det gäller för regler då. Egentligen ska man väl som princip inte skriva ut om det inte ens patient som man vårdar. Men jag vet ju ändå att folk kanske skriver ut vissa saker som inte är så... Men just nu så känns det ganska skönt att man inte har fått frågan. Det känns ju lite...
Ja, men jag har fått frågan om lite intyg och så här. Av liksom vagt... Ja, men om saker som man faktiskt egentligen inte har en aning om. Alltså, någon som ville ha ett intyg på den här sjukdomen. Och man har ju inte någon vårdrelation egentligen, utan det är en avlägsen bekant liksom.
Alltså typ ett intyg på att jag vet att jag har den här sjukdomen. Nu måste du förklara för det här... försäkringsbolaget typ. Eller resebyrån, vad det betyder.
Jag känner att jag inte riktigt vågar gå in på exakt vad det var för någonting som de ville ha. Men alltså, jag har blivit ombedd att skriva
saker. Tant Agda, vi vet att det var du.
Ja. Jag sa i alla fall nej. Men det känns bra. Men alltså, då tyckte jag att det var ganska jobbigt att vara läkare. För att då kände jag så att, att min privatperson var tvungen att säga nej på något sätt till en fråga som inte hade med min privatperson att göra.
Ja, just det.
Att så här, i yrkesrollen så säger jag ja eller nej till om folk ska bli sjukskrivna eller inte. Eller om de ska få göra det ena eller det andra. Eller du vet, få åka på den eller den andra semestern och sådär. Och då känns det väldigt bra eller tryggt. För då är jag liksom inne i systemet och jag vet allting. Och jag har alla faktorer på plats och jag vet vilka papper jag ska skriva i och sådär. Men om det är någon som frågar mig privat så känns det väldigt så här, obekvämt tycker jag. Och det, nu kändes det som att de fallen som jag har varit med om så har det varit ganska lätt att säga liksom att nej, men jag vet inte tillräckligt mycket. Men jag skulle nog tycka det var jobbigt om till exempel en granne bad om ett recept på antibiotika till sin dotter. Alltså så här, läkare är ändå ett yrke där man kan hamna i de situationerna, känner jag.
Undrar om det var mer så förr. Jag vet inte.
Hoppas det. Alltså,
typ. Nej, jag vet inte. Men vad skulle jag säga? Jo, men det jag kan, som jag kom på nu, jag kan liksom råda dig, du borde söka eller inte.
Ja,
men det känd, ibland kan väl känna så här att jag vill inte vara istället för att man går till en ögonläkare. Liksom, så här, jag vill inte ta det ansvaret, utan så här, men du måste gå och prata med en specialist. Liksom. Och så, ja, så kanske man känner att man skulle vilja hjälpa mer än att ge det tråkiga svaret, liksom, sök vård.
Ja, men precis.
Men, ja, men man kan ju inte allting, liksom.
Nej.
Ja, men ja, det, jag ser fram emot att vi lär oss mer och mer, och att man kommer kunna svara på ganska många frågor ändå, som folk ställer, liksom. För man vill ju, det är ju jättekul att kunna hjälpa till, liksom.
Ja, men absolut.
Verkligen.
Det var en ganska så här typisk situation för det här när, när jag och min familj var i Italien nu. Och man är alltid mer sårbar när man är utomlands. Man, nu kan, Oskar kan bra italienska och jag kan helt okej italienska. Så vi kunde liksom ta oss fram, men det är absolut inte flytande på det sättet som jag kan svenska. Och då blev vi har en halvmånaders dotter och hon... Oj, vi har en halvårs gammal dotter. Vi har varit där i 2 månader, men konstigt nog växer hon inte. Nej. Vi har en dotter på drygt 1 halvår och hon fick hög feber. Hade 39,5-40 i 2 dagar och liksom riktigt hängig, blev inte bättre. Vi hade gett paracetamol och tempen var sån med paracetamol. Och vi hade några mil till närmsta större sjukhus. Och visste inte riktigt hur vi skulle gå tillväga. Och då ringde vi till typ någon slags närsjukvård. Och pratade med dem. Och då var det ganska intressant, för att när man ringde så, då kom läkaren hem till en. För att vi ringde vid 10 på kvällen och då satt det liksom en läkare som hade hand om de närmsta byarna. Typ.
En
läkare liksom på plats. För först pratade vi med en sjuksköterska, tror jag. Och sen så bara, okej, 40 grader trots Alvedon. Ja, men då får du prata med läkaren. Då liksom berättade vi situationen. Och då fick vi rådet, lägg henne i kallt vatten. Och så här, bada barnet i en kvart och se om febern går ner.
Okej,
liksom.
Det har jag inte hört.
Och då kände jag bara så här, men alltså, det är inte febern som är problemet. Nej. Det är varför febern finns som är problemet. Och dels så kände jag ju bara, men vad är vi någonstans? Liksom? Och jag är ju inte pediatriker, men det kändes inte rätt. Och visst, det var varmt, men inte så varmt. Så att vi gjorde inte riktigt det, men vi liksom så här, såg till att det inte var lika varmt i rummet typ, och så ringde vi tillbaka efter en stund när det inte hade hänt något.
Nu har vi lagt en i isbad.
Ja, men då fick vi ju världens utskällning för att vi inte hade lagt den i vatten faktiskt. Och Oskar sa ju så att det är barn som dör varje år där av överhettning liksom, för att det är så varmt.
Okay.
Så att de kanske har ett annat tänk, vad vet jag.
Ja, säkert.
Men då i alla fall så sa den här läkaren, liksom avvakta en stund men jag kan vara hos er om en kvart, så ring om det blir värre liksom. Och då tänkte jag på hur olikt det var Sverige, och så att så här, klockan var det var sent på kvällen, och att man kunde ringa och att en läkare kunde säga så här, men du, jag kommer om en kvart om du känner dig oroliga, så avvakta ni. Det är ju inte alls den situationen man har hemma.
Nej.
Men i alla fall så, jag kände väl inte att den här läkaren var världens genius, vi får se. Så att vi avvaktade, men dagen efter så ringde vi igen och då kom det hem en läkare till oss, en annan läkare, och då tyckte jag så här, men vad skönt, nu har inte jag liksom, för jag kände så här ganska stor ansvarskänsla över att det var jag som skulle make the call liksom. Och det är ganska svårt, jag är ju liksom, det är ju pyttelitet barn som verkligen inte kan säga någonting och hade absolut inga symptom förutom feber och hängig. Så jag visste inte alls vad det var. Men det lilla jag hade plockat upp var väl att man, om man inte liksom har luftvägssymptom och ingenting, jag gick och kände på fontanellen hela tiden. Så här, men ingenting som tydde på att hon verkade ha ont överhuvudtaget. Så tänkte jag på UVI, att man ska ta en urinsticka på de här små. Så tänkte jag, men nu kommer läkaren. Kom det hem en tjej i helt vanliga kläder, inga sjukhuskläder, med en väska. Hon såg ganska cool ut. Och liksom i min ålder. Och hon tittade lite i halsen och sen så liksom med stetoskop. Och sen så sa hon så här, ja men det kanske är en någon slags tonsillit. Så att jag skriver ett recept på antibiotika så får vi se. Och det var liksom inga prover, det fanns ingenting. Och då blir det också så här, jag tyckte inte det kändes riktigt. Nej, det är inte så troligt. Hon har inte liksom, det fanns ingenting som tyder på att hon hade ont i halsen, tyckte inte jag. Och så skrev de ut antibiotikat och Oskar, min man, tyckte ju så här, men vad skönt, nu hämtar jag ut antibiotikat. För att nu har det varit en läkare här och så litar vi såklart på det. Och då tyckte jag det var ganska så här, det är ju en välsignelse också att man kan, men också jobbigt att vara i situationen när jag känner så att nej, men nu måste jag göra min egen bedömning av vad läkaren har tyckt. Och då ringde jag ju våra bekanta vänner som är pediatriker och bara, vad ska jag göra? Jag vill inte ge henne antibiotika onödan. Och då höll han ändå med om att säga, nej men åk in till ett sjukhus och ta ett urinprov också. Så då gjorde vi det och det kändes jättebra. Och det visade sig att hon inte behövde någon antibiotika. Ja, de tog CRP också. Så att, sen så blev hon bra efter ett par dagar. Fick lite prickar, var nog 3 dagars feber. Ja. Men i alla fall så, när man var där så kände jag att det var så jobbigt att vara läkare på något sätt för att jag behövde ta besluten själv om mina egna barn. Och att det var så skönt att inte vara läkare. Och samtidigt så hade hon ju fått en helt onödig behandling om jag inte hade varit läkare. Jag vet inte. Det är så här svårt tycker jag. I sitt eget privatliv att vara läkare men också mamma typ.
Ja, verkligen. Men just till sina barn, alltså till folk i egen ålder och sådär, då har jag, ja, det är väl mer att man ibland kanske inte riktigt vet att man känner att du borde ändå gå till en specialist. Men just med sina barn har man ju liksom, nej men där vill man ju inte gärna behöva vara så mycket just i sådana där
situationer. Det är väldigt svårt att vara liksom opartisk och bara okej, bedöma verkligen symptomen.
Nej men när vi har varit inne med våra barn, alltså då har jag liksom inte sagt att jag är läkare.
Nej.
Om ja, eller så där när det har gått att undvika. Nej. För det tycker jag är det allra bästa. Liksom. Och likadant om man är patient så tycker jag också det är skönt att bara inte säga det. Liksom. För då kan det bli som att du vet mig själv om man har en patient som är läkare, att man är så här, ja men det här kanske du förstår ändå. Eller liksom
ja,
att,
man får inte riktigt hela bak, man nej, lägger man, samtalet på en annan nivå.
Ja, precis. Och ja, men man märker att en del läkare kanske blir lite så här nervösa om de förstår att man själv är läkare och kanske inte gör lika bra bedömning. Och det blir ju svårare när man, alltså vet man själv så här, om man har någon gång, jag hade någon gång en på akuten som var läkare liksom, som jag till och med visste, och då kände jag bara, det här tar inte jag liksom, utan det får ju
min kollega ta liksom,
som är bättre. Ja. Men det här med att vara patient då, det går ju lite ihop med det här.
Ja, vi kan absolut gå in på det. Jag tyckte det lät väldigt spännande.
Men hur tycker du det är att vara själv patient? Alltså typ om man tar så enkelt exempel, som när du har varit gravid och varit på mödravården. Hur är du i den situationen när du sitter där med barnmorskan och man ska gå igenom alla inskrivningar och liksom prata om hur man mår? Och
ja, men jag är så här, att jag vill vara världens enklaste patient. In absurdum. Jag bara, det är inga problem. Nej. Allt går jättebra. Alltså, försöker verkligen att inte vara klagande. Jag tycker det är väldigt svårt att liksom, ja men om de vet att jag är läkare så tycker jag det är svårt att liksom, som gravid till exempel, om man mår dåligt, att verkligen spä på det. För man vill vara en lätt person i vården när man är vårdpersonal. Det är så knäppt.
Konstigt. Jag också säger, jag vill vara den enklaste patienten.
Ja.
Så det, Gustav tycker att jag är så konstig när jag är patient. För jag blir liksom, jag är ju väldigt pratsam ändå person annars, men jag blir så tyst när jag blir patient. Ja, jag har försökt att bli mer pratsam när han har påpekat det, liksom, men det kommer inte naturligt. Alltså, så att jag är, men de ställer ju massa frågor.
Ja.
Jag svarar ju på frågorna såklart, men jag liksom snackar inte, alltså jag håller inte på att snacka så mycket bredvid.
Nej.
Jag tänker så här, ställ dina frågor så ska jag svara så att jag kan. Ja. Så att jag kan. Och försöker verkligen att inte liksom göra något väsen av sig. Men det är ju så löjligt, för att jag själv har ju inget emot patienter som är ärliga och berättar verkligen hur de mår. Liksom. Absolut inte. Ja, och sen så vågar jag inte ställa några frågor, för då tänker jag, det här borde jag veta. Ja. varken till barnmorskor eller läkare som jag träffat i olika sammanhang, för att då tänker jag så här, nu om jag ställer den här frågan så kommer den här läkaren tycka att jag verkligen är inkompetent. Så här, så att, då har jag skickat Gustav ibland och ställa frågor, typ när vi har varit, liksom, varit inne för förlossning och sådär, vi har haft någon fråga som har rört det nyfödda barnet, då har jag hela tiden skickat fram honom att ställa frågan, och så kan jag liksom stå bakom hans rygg och bara himla lite med ögonen och bara, alltså det här vet jag inte, men låt dem fråga då.
Ja, men man vill liksom...
Och där kan man ju verkligen inte lämna sin läkarroll.
Nej, det är helt knäppt egentligen. Ja. Det är verkligen knäppt. För att varför skulle man kunna allting inom alla områden bara för att man är patient inom det området?
Ja, men verkligen.
Men jag försöker verkligen vara... Och sen så, jag är nog en ganska... Eller ja, enligt min man i alla fall så är jag en väldigt ognällig person. Mm. Och det blir väl liksom till absurdum. Mm. Jag blir ju liksom, ja, det är också konstigt faktiskt, för att jag har väldigt, jag tycker att jag är en väldigt tålmodig person på jobbet.
Mm.
Jag kan liksom, folk som, ja men jag kan verkligen ha tålamod och prata med patienter länge om saker som de tycker är jobbiga och sådär.
Mm.
Men när det gäller mig själv, alltså jag tröttnar ju på mitt eget gnäll om jag gnäller någonting.
Mm.
Ja, men det är ju inte någon hemlighet att när jag var gravid så kräktes jag ju typ exakt hela graviditeten. Och då blev jag så trött på mitt eget gnäll om det att jag orkade typ inte prata om det. För jag blev så irriterad på mig själv för att jag var så tråkig. För att liksom, ja, och då blir det som att det går in också i när man sen är på sjukhuset, att jag liksom vill inte prata så mycket om det där som är jobbigt.
Nej.
Och det är så här, det är därför man är där typ.
Ja, men exakt.
Jag skulle aldrig tycka att en patient som sa de sakerna jag själv skulle kunna säga var jobbig.
Nej.
Men jag vill liksom inte säga det själv, för det känns så onödigt.
Man vill vara den perfekta patienten som kan allt och inte är till något besvär liksom.
Mm.
Ja.
Ja, men sen tycker jag också att det kan vara svårt att bedöma, man lägger ju det på patienten att bedöma typ, ja men hur ont gör det egentligen?
Mm.
Det, när det sen gäller en själv tycker jag det är jättesvårt att säga. Och så kan jag bli så här, överdriver jag nu för mig själv? Eller liksom, är det så farligt egentligen? Och så här, att,
har du fått liksom frågan vart du ska placera din smärta på en VAS-skala typ, så menar du?
Mm. Ja men typ. Och då kanske jag ändå känner att ja, men jag har varit med om massa olika grejer som har gjort att jag verkligen har vasat 8-9. Men då kan jag samtidigt som jag säger det tänka i mitt huvud bara, men, eller överdriver jag nu? liksom. Men det har jag ju inte gjort egentligen. Men nej. Att jag så här, jag vet inte litar riktigt på den egna bedömningen som patient.
Ja, när man vasar 9 så kanske man inte riktigt har så här helt klart huvudet eller vad man ska säga.
Nej, det är
så man
sant.
Ganska borta.
Sant. Men och så kan jag bli också, för att jag reagerar inte med att typ skrika rakt ut när jag vasar 9. Så kan man bara säga, om jag nu är vas 9 enligt mig själv, varför skriker jag inte då? För det gör ju vissa andra när de har jätteont. Men det är ju bara olika hur man hanterar smärta liksom.
Ja, men det är så lite typ alltså när man föder barn, då är man ju i stunder uppe på 9-10 liksom. Och då har man ju vissa perioder så är man ju liksom håller inne för sig själv och försöker bara hitta fokus, bara hitta någon slags tråd i det här jävla infernot av smärta. Men ibland så brister det där och då kommer de här skriken. Då skriker man ju verkligen. Men däremellan är man ju tyst och bara liksom, och så är det ju med patienter som har riktigt smärta och är riktigt sjuka. Det är ju oftast inte de som vrålar över hela akuten, utan det är ju de som ligger tysta och helt gråbleka i ansiktet liksom, och jämrar sig lite. Typ.
Ja, det är verkligen knasigt.
Försök inte lura oss patienter, vi vet vilka som har ont. Ofta med dån. Sluta klaga.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, men om man tänker på fler ställen där man liksom får vara läkare även som privatperson. Mm. Så har du, ja men en vecka efter min examen, mm. eller första veckan där, så åkte jag tåg.
Mm.
Och då ropade de ut så här plötsligt i högtalarna, bara, finns det några läkare ombord? Gå till vagn 8.
Mm.
Och då kände jag ju bara, men gud, alltså jag har ju inte jobbat som läkare, jag är ju bara examinerad.
Ja.
Och så kände jag ändå att, men jag måste ju resa mig upp nu.
Ja.
Jag är ju examinerad läkare.
Ja.
Så reste jag mig upp. Och sen så precis då så är det en som reser sig upp 2 rader bak.
Mm.
En ganska så här stor kille. Och så tänker jag bara, gud vad skönt.
Mm.
Det är någon annan. Och sen så säger jag så här, ah, men du, jag har precis tagit examen. Vad är du? Han bara, nej, jag är på termin 3 typ. Jag bara, nej. Och då fick jag verkligen så här sån sjukt adrenalinpåslag för att jag skulle vara läkaren på tåget. Liksom.
Mm, mm.
Sen när jag kom fram så fanns det ju typ 3 andra redan där. Så jag behövde inte göra någonting den gången.
Blev du lite besviken då? Eller var det bara
jag tyckte bara, åh gud vad skönt. Men samtidigt så det kanske hade varit bra att få vara med om det en gång för att känna så att vad som hade hänt.
Men en sån situation är lite svår. Elever vet för sig inte hur mycket saker som finns på ett tåg att tillgå material. Nej. Och liksom sådär. Men min man återigen då, han sprang ett lopp för några år sedan och kollapsade och hade någon liksom infektion i kroppen, visade sig efteråt liksom, och fick ligga inne 3 dygn på,
okay.
på sjukhuset liksom, så att han var ju sjuk faktiskt på riktigt.
Ja.
Fick jag väl erkänna.
Ja.
Jo men i alla fall, och då så var jag med i det här loppet så att hans kompisar kom och liksom sa att Gustav har kollapsat här.
Ja.
Så jag fick ju springa dit. Och, men då kände jag mig lite så handfallen liksom. Ja, men han ligger där och avsvimmad och kräks typ, eller halvt avsvimmad. Så jag typ satte mig där och tog lite så här, kände på hans puls typ.
Ja.
Men så här, vad ska man göra liksom? Det är bara att invänta sjukvårdare och liksom ta honom in till sjukhuset. Man kan ju inte göra jättemycket på plats. Det är typ så här, lyfta upp benen kanske om man är avsvimmad. Mm. Eller liksom ligga lite i framstupa sidoläge eller stabilt sidoläge. Men man kan ju inte göra jättemycket bara för att man är läkare. Då skulle jag ju säga att det är bättre att ha en ambulans eller någon sjukvårdare som är så van att bara arbeta i terräng. Alltså, vi är ju ganska så här handikappade utav våra labbprover och våra EKG-apparater och ringresultat. Och man är så van att ha så mycket omkring sig och sen ska man stå där med sina bara händer och liksom
plötsligt vet man inte alls vad man ska göra om man inte har stetoskop typ.
Nej, och vad ska man göra med ett stetoskop där ute?
Men det var så att man sa, jag börjar alltid med det.
Ja, men man ska har ju sin lilla ritual liksom. Vad spelar det för roll vad man hör?
Mm.
Det är ändå liksom, ja, man måste ändå åka in och ta reda på vad som händer. Och jag tänker också så här på ett tåg. Det är självklart om någon får ett hjärtstopp, då kan man ju verkligen handfast göra någonting.
Mm.
Och det finns säkert vissa andra situationer.
Mm.
Men ganska mycket är ju inte så jättemycket att göra prehospitalt. Man måste ju ändå in liksom.
Mm. Mm.
Men man kan ju alltid vara där som någon slags det är klart, om man skulle råka illa ut i vildmarken så skulle det vara skönt att det kom förbi en läkare eller en sjuksköterska och bara, även om inte de kan göra så mycket, men ändå någon slags trygghet och någonting kanske man kan göra. Men
ja.
Lite stöd.
Ja, men precis.
Vad var det som hade hänt på det här tåget då?
Det var någon som hade svimmat. Mm. Så att det var ju liksom någon som hade fallit ihop av oklar anledning. Men jag vet inte vad som hände med det sen. Men ja, men du har inte varit med om att de har ropat ut sådär i högtalarna i alla fall?
Nej, men jag har varit med om att jag satt och lunchade med en läkarkollega på restaurangen på sjukhuset. Ja. Inne vid sjukhuset. Och att typ bordsgrannen svimmade.
Aha, okay.
Och vi satt ju där i våra vita kläder och så här läkarskyltar. Så det var liksom inte att man kunde rättade, inte för att man hade gjort det annars, såklart.
Men då det var så väldigt hade vi tydligt att de här två ska gå fram.
Exakt, först. Alla tittade på oss, väldigt uppfordrande. Men då kunde vi ju liksom gå fram till personen såklart. Men sen hade vi telefon med oss och vi ringde dit sköterskor från triagen på akuten. Så de kom ju liksom, och det var ju de vi hade arbetat med under dagen. Så de sa hej, hej. Vi fortsätter arbetet här i restaurangen. Så de tog ju med honom i en rullstol in till akuten.
Okej. Okay.
Men annars har jag inte varit med om att man är på stan direkt och att någon faller ihop. Eller en gång så trodde jag det. Det var ett sällskap som satt liksom på huk bredvid en cykel och en person typ låg lite halv ner och jag kom gående förbi och gick fram och liksom frågade hur är det fatt. Och då höll de på typ laga en punka eller någonting. Så det var ju liksom, det var ingenting.
Mm.
Men annars har jag inte varit med om det.
Nej.
Men jag har ju någon liten så här hjältebild av hur jag går på gatan och det händer någonting och jag får vara den som bara räddar liv.
Precis. Jo, det hände nämligen en grej lite tidigare i somras eller i våras typ. När jag var ute med hela familjen så var vi i centrum i Norrköping. Och då plötsligt så råkade vi bli vittne till en misshandel mitt på gatan.
På dagen eller på
mitt
kvällen?
På dagen.
Oj.
Och en riktig så här, vi liksom gick runt ett hörn och det som jag ser är hur någon blir sparkad i huvudet. Och att någon har en kniv liksom. Så att det var sjukt dramatiskt. Och jag hade liksom ett spädbarn och en treåring med mig så att vi backade så snabbt vi bara kunde. Men stannade ändå ganska liksom någorlunda i närheten och polis kom och sådär. Och då tänkte jag också på så här, ja men shit, tänk ifall någon hade blivit knivhuggen här framför mig. Jag kan ju vara den ändå som är mest utbildad i närheten om det här händer. Skulle jag vågat gå fram då liksom? Alltså så här, och då tyckte jag det var en så svår situation för att där är det verkligen ett tydligt hot också. Det är någon som blir knivhuggen för att någon håller en kniv mot den personen. Jag kan ju inte springa fram. Eller? Alltså, det gick så många tankar genom mitt huvud. Och hade jag varit själv med barnen då hade jag ju liksom absolut inte kunnat göra det.
Nej.
Men nu hade jag ju min man med. Så att, då hade man ju kunnat liksom lämna och gå fram ifall den här andra hade sprungit iväg till exempel. Eller sådär.
Men det känns som att det, om man inte är sådär så pass stor så att man kan stoppa en misshandel.
Nej.
Så det känns det som att man kanske inte ensam ska gå in utan på något sätt om man kan störa det och ringa polisen eller sådär. Men annars så behöver ju liksom våldsmannen ha liksom börjat flytta på sig innan man ska gå in. Det är samma sak om det händer en bilolycka. Det första man ska göra på skadeplatsen det är ju att tänka på sin egen säkerhet så att man inte springer ut på motorvägen och sen så blir man själv patient nummer två.
Ja men precis. Men för att det här blir ju så tydligt liksom att ja, men nu det är en person som blir attackerad av en annan person och sen sprang den iväg och av olika omständigheter så jag behövde aldrig göra någonting hjälpande för den här personen. Men jag tänkte ändå att om jag ser att det behövs så måste jag göra det. Och då började jag tänka liksom en del på så här, ja men vad måste jag egentligen göra och inte?
Ja just det, vad säger lagen?
Ja, men så här, vad är det för skillnad på mig som läkare mot någon som inte är läkare? Jag känner ju ett moraliskt ansvar såklart att ja, men ifall jag är den som är bäst utbildad och ligger någon med liksom knivhugg i kroppen så känner jag att jag måste gå fram. Men måste jag det?
Just det.
Och då bara googlade jag för en stund sedan. Och hittade en artikel i Läkartidningen som var för några år sedan.
Mm.
Och alltså, alla har ju ett ansvar i samhället att tillkalla hjälp om man ser någonting hända.
Mm.
Men man måste ju inte, det finns liksom ingen så här civilkurage-lag.
Just det, det är väl det man har diskuterat. Ja, ifall man ska införa måste. Eller inte. Men vad jag vet finns det inte någon sån lag, eller hur?
Inte vad jag vet.
Nej.
Vi kanske ska googla en gång till. nej men
jag tror vi hade vetat om det hade kommit. Ja. För det har ju varit så mycket diskussioner kring det där.
Mm.
Om någon hör det här och vet mer, hör av er.
Ja, men jag kan läsa bara så här, precis sammanfattat från den här artikeln, så stod det så här då att i Sverige så saknas en formell juridisk skyldighet för läkare att ingripa i nödsituationer.
Mm.
Men däremot finns det en allmän skyldighet att varna och tillkalla hjälp enligt lagen om skydd mot olyckor. Och det gäller ju liksom alla. Och det kan vara väldigt bra, det vet säkert de flesta, men det kan ju vara väldigt bra att veta det i alla fall.
Mm.
Men däremot så, om jag förstod det rätt, så när man väl ingriper som läkare så kan man, om man gör någonting väldigt fel, ändå bli anklagad enligt sjukvårdslagen. Ja, det fanns massa, man måste till exempel då vara legitimerad och man måste ha liksom en anställning. Och till exempel är du en pensionerad läkare så har du kanske inte samma... inom samma system som ifall du är fortfarande aktiv läkare.
Men undrar vad det skulle kunna vara för situationer då, för som sagt är det ju inte jättemycket man kan göra ute i bushen eller på gatan utan några, vad skulle det kunna vara som man gör som blir fel då? Eller att man börjar typ försöka dra tillbaka frakturer liksom, bara hoppsan.
Ja, men jag tror. Ja. Eller till exempel man säger att ambulansen kommer och så säger så här, jag är läkare, ge mig morfin, och så feldoserar jag det till exempel.
Oh.
Alltså sånt kan ju hända.
Oh.
Och då kan man inte bara säga, ja, fast det var min fritid.
Just det. Jag hoppas verkligen att sjuksköterskor håller själva tråden.
Ja.
För att det kan ju vara någon stolle som bara
hittar
på, så här, jag är läkare.
Men det verkar ändå som att det är lite oklart det här.
Mm.
För att jag minns att vi hade föreläsning om det här på utbildningen. Och att då tänkte jag så här, ja men det är typ, det blir ju så som man själv känner.
Mm.
Att man bör ingripa
då
när man känner att det är möjligt. Mm. Och när man kan göra någon nytta.
Mm.
Men det är ändå liksom lite oklart. Och Läkarförbundet uppmanar liksom att man ska kliva in. Även om det inte är någon regel. Att om man kan hjälpa till så ska man göra det.
Mm.
Men man kan inte åka dit för det. Nej. Om man inte gör det.
Nej.
Men sen så är det ju lurigt också ifall man, det är en sak om man är i Sverige, men typ på ett flygplan då, så ska du plötsligt anpassa dig till vilka regler beroende på var du är i världen.
Mm.
Är flyget typ över USA, då kan du bli stämd om du gör någonting. Mm. Så då är man ju helt plötsligt, det är väldigt vanskligt. Jag kan inte säga att jag vet allting om det här, men och hur det är i alla länder, det går ju liksom inte att ha koll på. Men då tycker jag också att det blir svårt att våga göra någonting om man inte är helt 100% säker.
Mm.
Jag vet inte om jag skulle våga hjälpa till på ett flygplan i USA. Och det är helt absurt, för att jag skulle kanske kunna göra något bra.
Mm.
Skulle du, typ du är i New York, och någon får ett hjärtstopp när ni ska kliva av planet liksom.
Jag har inte funderat på det så mycket. Jag skulle nog agera på instinkt.
Ja.
Och liksom, men om jag hade hört talas om någon som hade blivit stämd och sådär. Jag tror ändå jag hade bara i stunden agerat. Jag vet inte, det känns ju så här. Även om USA är ett land med mycket märkligt i. Skulle man kunna bli stämd för att man försöker rädda någons liv?
Jag tror det.
Vad skulle det kunna vara då som man, alltså man försöker göra?
Typ att du misslyckas.
Att man börjar med hjärt-lungräddning och sen så dör personen.
Ja, men jag vet inte. Det de är helt galna ibland. Det
känns helt
sjukt. Ja. Men nu ska vi se. Det står ju liksom så här då att en hjälpsam läkare som i all välmening råkar utsätta en nödställd för en felbehandling riskerar dock juridiska påföljder i Sverige eller i utlandet. Nu var inte här om precis plan nu, utan liksom generellt.
Mm.
Och det är ändå så här...
Men
alltså jag
kanske...
antar att det är väldigt sällan så det här faktiskt blir aktuellt. Ja. För att känner man att man inte kan så gör man ju ingenting.
Men tänker det kanske mer just läkemedel och sådär?
Ja.
Att man börjar liksom ta vatten? Jag vet inte. Men det är ju, för övrigt är det ju, det var ju som vi, när vi pratade med Nina Cavalli Björkman, att det är ju väldigt läskigt med ett system där man kan bli stämd som läkare. Och där när man eventuellt har begått ett misstag ska liksom försöka hävda sin oskuld istället för att bara, ja, jag gjorde fel.
Och liksom plötsligt ska man bara skydda sig själv istället för att försöka att...
Riktigt obehagligt alltså.
Verkligen.
Ja. Hjälp. Hjälp, hjälp.
Ja. Ja, men för att hur sjukt den är så blir det ju... Det händer ju saker runt om i världen hela tiden. Med terrordåd och liksom... Det som hände i Stockholm var det ju läkare som skyndade dit. Och då blir det också... Ja, men det känns som att man behöver tänka på det här mer än man behövde tänka på för liksom 20 år sedan. Att ja, men om det händer någonting där man är, då finns det ju alltid en risk för att det händer någonting mer. Sen så det känns ju helt omöjligt att inte hjälpa till på något sätt. Eller att ens veta hur man reagerar. Man kanske gömmer sig under en sten och inte vågar gå ut. Men... ja, det känns på något sätt mer aktuellt vad att vara läkare ute på stan känns som att det är mer att tänka på än det var förr.
Absolut. Men i Sverige så är vi ju inte där än i alla fall att man kan bli stämd om man inte gör något galet liksom.
Nej, men precis.
Men en sån här enkel grej som jag tänkt på det är just om någon skulle bryta en handled liksom. Som är felställd. Om man vet... Ja, nu det beror väl på hur många man har dragit rätt, men säg att man har dragit några rätt på akuten liksom, fast då med smärtlindring och liksom lite mera ordnade former. Jag tror inte alltså jag tror inte att jag skulle börja försöka på mig och dra en handled rätt liksom ute på stan typ.
Nej,
det sen är inte det så pass bråttom så att man inte kan vänta tills man kan komma in till sjukhuset, men det kanske det är nog lite olika. En del är nog väldigt sådär kavata och liksom här klarar jag. Kanske lite väl ibland, men
ja, men för att på något sätt om man ska liksom tolka då hur det här luddiga regelverket så är det ju också kännedom om vad man själv kan som blir på något sätt, det kokar ner till att säga gör allting ni känner att ni kan hjälpa till med och gör inte mer.
Nej, just det.
Och inte tro att man liksom är att man kan alla specialiteter som kan dyka upp på stan liksom. Ja, men som du säger, det är ju naturligt på något sätt. När man står i den situationen så handlar man ju på automatik och hjälper till om man känner att man kan göra någon skillnad. Det är ändå fint tycker jag. Just som du beskrev den här din bild av hur du springer fram och räddar någon på stan. liksom. Det känns ändå fint tycker jag att ha ett yrke där man liksom kan spela så stor roll. Även bara, alltså att man typ att man överhuvudtaget har en sån förmåga. Att man har lärt sig någonting så viktigt. Det är väldigt coolt ändå.
Men det är det som är så kul med att vara på akuten tycker jag. För där är det ju liksom ofta situationer där man får agera lite här och nu. Lite snabbt. Och, ja, men det är lite samma. Man får ju vara lite hjälte ibland. Liksom. Ja. Även om någon annan hade gjort exakt samma sak. Om man inte själv hade haft det passet. Men... det är klart man har. Jag tror många som blir läkare har en liten ett behov av att liksom känna sig lite som hjältar ibland liksom.
Ja, alltså alla behöver känna sig att man har någon mening och liksom att det är meningsfullt det man gör. Och vissa, det här är ju verkligen ett yrke där man kan få känna det på riktigt och se det verkligen konkret. Och sen som du säger, om man inte själv var där skulle någon annan göra det, men det är ändå häftigt att ibland får vara personen som gör det. Det är det som lockar lite med akuta specialitet också tycker jag. Att få se det sådär. Verkligen få komma in. Men även såklart med alla specialiteter ger ju sån konkret skillnad och hjälper alla. Som man eller hjälper många patienter varenda dag.
Har vi uttömt det här ämnet tror du? Eller?
Jag tror det. Ja, jag har nog pratat om de grejerna jag tänkte på. Tåg och utrop på tåg och flyg, misshandel på stan, sjuka barn, sjuka män, patienter. Ja. Att vara läkare som privatperson. Taskigt för männen, bra för barnen. Sammanfattningsvis.
Ja. alla ni som har tips på avsnittsidéer eller vill komma med åsikter eller vad som helst, så kan ni höra av er till oss på vår mejladress hej@atillläkarna.se eller på vår Facebook-sida Atillläkarna eller på Instagram Atillläkarna podcast.
Yes. Mm. Absolut. Det är superbra. Vi har ju liksom några olika saker planerade och allting, alla input gör ju att vi får fler roliga idéer.
Verkligen. Nej, men det kommer bli en rolig höst. Vi har många spännande gäster som ska komma hit.
Verkligen.
Till min lilla Dexter-bubbla.
Exakt.
Vi kommer sända varannan vecka som vi har gjort det nu de sista veckorna.
Mm.
Och klart, vi hade ju helst velat sända varje dag. Nej, men varje vecka. Men det för att försöka få ihop det och liksom ha så bra kvalitet som möjligt, så känner vi att det blir ganska lagom med varannan vecka.
Ja, men precis. Ja. Mm. Ja, men vad kul att sitta mitt emot varandra igen och köra. Mm. Jätteroligt.
Verkligen.
Och nu när man vet att det finns folk på andra sidan också.
Ja, precis.
Första gången var det bara sådär, hoppas att det är någon som hör det här.
Exakt. Och det här är första avsnittet som vi spelar in som inte kommer sändas om typ 4 månader. Utan det här kommer ju sändas snart.
Spännande, spännande.
Så kommer det bli framöver. Lite mer aktuellt.
Mm.
Mm. Ja, nej, men tack så jättemycket för att ni lyssnade. Att ni finns där. Ni är superhärliga.
Ja.
Våra lyssnare.
Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.